Det här är det tredje och sista avsnittet i vår poddserie om reklam och varumärken och medielandskapets digitalisering.
Ja, förra avsnittet handlade om två reklamentreprenörer, Gustav Martner och Mattias Palm Jensen. De var en del av det som kom att kallas för det svenska digitala reklamundret, får man väl säga, i början då av 2000-talet.
Ja, det var de. I det här sista avsnittet så har vi liksom äntligen kommit fram till nutiden, och det har ju hänt en del sedan Gustav och Mattias startade sina byråer. Gränserna mellan det som är reklam och det som inte är reklam har suddats ut väldigt mycket. Och då undrar man ju, vad är ens reklam idag?
Jag har beställt hem massa nya saker som jag har tagit med på semestern från Chiquelle, och jag vill ge er en rabattkod som är med på 20.
Ja, men då är Readly. Vet du vad Readly är?
Nope. Så har den här klänningen som jag har haft på mig nu tillfällar i rad med en sån här som man bara
magasin
älskar. Passa på nu för att det finns så mycket att fylla på semestergarderoben med. Sean, kan du sluta, och så kan du istället säga swipe up här.
Swipe up.
Välkommen till nutiden, Gunnar.
Tackar.
Reklamen bor ju numera kanske framför allt i våra telefoner, våra smarta telefoner. Alltid tillgänglig. Vad är dina känslor kring reklam i mobilen? Alltså typ reklam på Instagram, Facebook, YouTube och så vidare.
Det är väl en blandning som jag tror alla känner mellan att känna sig svårt övervakad och att man bara vill ut ur det här fruktansvärda liksom reklamhamsterhjulet som man befinner sig i. Och att det kanske är typ lite soft att få bra riktad reklam istället för bara så här vagt dålig reklam.
Det har hänt att man har klickat på reklamen, eller hur?
Alltså, jämnt. Ja. Ja.
Jag pendlar lite så mellan att bli jätteirriterad, framförallt när man tycker att man får missriktad reklam. Då blir man ju arg.
Jag kan säga det här, om det är någon som lyssnar. Jag kommer inte göra grundläggande militärutbildning. Jag kommer inte joina försvarsmakten. Ni kan sluta. Ja. Det är, jag har inga liksom, närliggande intressen. Nej. Jag är inte så patriotisk. Det kommer inte hända.
Jag blev väldigt provocerad när jag för ett tag sedan fick väldigt mycket så här reklam som man förstod var riktad till mitt nätverk av människor som precis har gift sig och skaffat barn. Men där jag ju inte är. Olika liksom bröllops- och bebisrelaterade saker. Och då kände jag bara så här, nu,
fan, fuck you.
Nu har ni trampat snett i gänget. Ja. Ja, så det där kan man bli väldigt irriterad på. Men liksom den andra änden av det där är att jag ibland kommer på mig själv att inte ens märka att det är reklam till exempel insprängt i Messenger. Det har jag i princip inte tänkt på förrän någon påpekade det för mig.
Nej, och du påpekade det för mig typ morse, och jag tror det fortfarande inte, för att jag har inte sett det tidigare.
Nej.
Alltså jag tror inte på dig.
Nej. På ett sätt så är ju det här bara en naturlig utveckling i takt med teknikutvecklingen. Reklamen måste ju finnas där folk finns om den ska nå någon.
Just det.
Samtidigt så har det hänt en hel del andra saker parallellt med den här teknikutvecklingen. För att när reklamen flyttade ut på internet och en massa andra saker digitaliserades, så gjorde det att medierna, alltså vanliga medier, tappade jättemycket intäkter. Och kanske framförallt papperstidningarna.
Det kändes inte supersmart att köpa printreklam som är helt oriktad när man kan köpa väldigt mycket mer riktad digital reklam billigare.
Ja, men exakt. Sen har ju papperstidningarna flyttat ut på internet, så att de har kunnat ha nätreklam. Men det var ju mycket svårare i alla fall i början att ta lika mycket betalt för annonser online. Vi kan ta DN som exempel. Mellan år 2000 och 2012 så sjönk deras annonsintäkter med 40%.
Vilket ju är en liksom kommersiell katastrof för en tidning som DN.
Ja.
Och då var man tvungen att göra någonting, antar jag.
Ja, dels så skar man ner på massa personal. Men man tog också mer betalt av läsarna. Alltså tidningsförsäljningsintäkterna ökade trots att upplagan sjönk. Så man tog liksom mer betalt av prenumeranterna och de som köper lösnummer då, får man anta. Och det här gäller inte bara DN såklart, och det gäller heller inte bara i Sverige. Melissa Aronczyk, som är biträdande professor i journalistik och mediestudier vid Rutgers University, som vi hörde i första avsnittet av den här serien, hon säger att det är samma sak i USA.
There's a huge challenge to journalism and journalists right now, because on the one hand, news organizations are in an economic crisis, and at least in the American case, they are utterly dependent on advertising to survive. Mm-hmm. But on the other hand, there are fewer and fewer jobs for trained journalists, and so many journalists are now retraining to write branded content. So yeah. They're not even doing standard reporting anymore.
Och det sista som hon nämner, branded content, det är ju en grej som har dykt upp och som man kan säga är ytterligare ett sätt för tidningarna att försöka få ekonomin att gå ihop utöver då att man höjer priset för läsarna.
So branded content is when media and news organizations themselves create original content that is sponsored by brands.
Yeah.
At the New York Times, for instance, they have a whole department now that is called T-Brand Studio, where brands pay for New York Times staff to craft stories that put the brands in a good light. For example, you will read an article about the growth of small business sponsored by Dropbox. Or you'll read an article about racial diversity in hairstyles sponsored by Dove Shampoo.
Det är en underbar felsägning för att det är ju, det ser ju ut som artikel men det är reklam. Eller ja, alltså ja, det är en ad, sorry, an article. Alltså.
Exakt. Och sen finns det ju en annan variant.
Native advertising is when ads try to look like the environment in which they appear. So, for instance, an ad on a news website that tries to look like a news article with a byline and the same layout and typeface and so on. Mm-hmm. That's really not a new idea. Mobil Oil did that for decades in major American newspapers starting in the mid-1980s. They created the idea of the advertorial, which is a portmanteau of the words advertising and editorial. And they placed ads every Thursday for from 1985 through 2000 in the New York Times and other major news outlets with their corporate view of political issues. It was very, very impactful. But essentially, native advertising is now a digital version of that advertorial that we saw in print media.
Medierna har ju alltid varit beroende av annonser och det här är ju lite samma sak, alltså både branded och native, bara i ett annat format, tänker jag.
Mm.
Och det här beroendet, det är kanske ingenting man behöver fundera så himla mycket på när det bara så flyter på. Pengarna ska ju komma någonstans ifrån, herregud, det vet ju vi här på Monopol Media.
Gud, ja.
Ja. Men under pandemin så ställdes det här lite på sin spets på ett dåligt sätt, menar Melissa Aronczyk. För att när pandemin slog till så stängde vi ju in oss i våra hem väldigt mycket.
And we were all turning to the news to try to understand what was going on. But just as we were all becoming incredibly dependent on online news to learn about the pandemic, advertisers and brands started pulling their ads from the news organization's websites. So if you would look at the news homepage, you would see black rectangles where the ads would normally appear.
Det här är ju lite olika länder, tänker jag. DN, som vi haft som exempel hittills, de har ju delvis såna här Google-annonser, alltså att de inte säljer alla sina annonser själva. Och då blir de liksom alltid fyllda med annonser från Expedia. Alltså det var inga svarta rutor från på DN liksom.
Nej, jag är också en dålig person att ha som vittne till det här för att jag använder ju en adblocker, det kanske man inte ska säga högt. Jag har också många digitala prenumerationer.
Snyggt. Man kan ju tänka sig dock att alltså, priserna på de här Google Adsen var kanske lägre och att de inte sålde så mycket egna annonser. Alltså DN säljer ju också egna annonser. Trots då att läsningen var maxad liksom. Och frågan blir då, varför?
Why? Because brands never want to be associated with bad news. Brands don't want their ads for beauty products or travel or sports to appear next to articles about rising death counts or health crises or hospitalization. And that's a classic principle of advertising, to control the context or editorial space in which your ad appears.
Budskapet IVA är överfullt. Här är en schysst rakhyvel. Kanske inte Gillette var så här supertaggade på.
Det kan man fatta. Jag tänker att det här kanske hänger ihop lite med det vi pratade om i första avsnittet. Alltså det här med att varumärket är viktigare än produkterna och att man liksom vill skydda sitt varumärke till i princip vilket pris som helst.
Ja, men exakt. Men det här är ju såklart en katastrof för medierna.
But in this case it became clear how devastating that was. Because news organizations can't continue to deliver the news if they have no ads.
Vilket betyder, när man kokar ner det.
The idea of brand loyalty ultimately only goes in one direction.
Alltså att vi är lojala mot varumärket, men varumärket är inte i det här sammanhanget lojalt mot oss och liksom demokratin och nyhetsflödet.
Just det.
Sen höll ju inte det här i sig hur länge som helst, utan annonserna kom ju tillbaka efter ett tag. Men det gör det liksom inte mindre oroväckande, tycker Melissa Roncic.
So I saw that as a real cautionary tale, a very dramatic cautionary tale that teaches us a lot about how reliant our news organizations have become on advertising revenues, but also on how our broader internet ecosystem of information and publicity and promotion is so intertwined that it's starting to feel like we really need a new model of factual information.
Melissa menar alltså att ren information och reklam, det är så sammanflätat på internet att vi typ skulle behöva hitta på ett helt nytt sätt att nå ut med bara den där rena informationen.
Det låter ju som ett underbart samhälle som är ganska det låter också svårt.
Ja, men det är säkert svårt. Sen sa Melissa Roncic att så här, public service är ju ett svar på det här som ju då ska vara reklamfri. Men det har ju sina egna utmaningar, att liksom ha ett public service och liksom debatten kring det.
Just det, och att det kanske blir politiskt styrt och en miljard sådana grejer.
Finns en massa andra grejer som krånglar till det. Men om man liksom ska istället liksom gå bakåt och försöka se hur det här hänger ihop med att liksom internet har gjort att reklam och information är sammanblandat, så menar hon att det hänger ihop med att gränserna mellan vad som är reklam och vad som inte är reklam har suddats ut ganska mycket över tid. Och där har de här nya annonsformaten som vi pratade om förut, så här native och branded, de är med och hjälper till. Och den utvecklingen, att de här gränserna suddas ut i redaktionellt innehåll men också vad gäller andra typer av innehåll, det är ju ingenting som har hänt över en natt.
Nej, det är ju sällan saker händer över en natt så.
Ja, det är ju det. Ja. Även om det vore dramaturgiskt väldigt bra.
Verkligen, det har varit lättare att göra det här avsnittet.
Nej, men det händer inte över natt, utan det är ju en grej som har smugit sig på i takt med att reklamen har förändrats. Ett exempel på det finns hemma i min hall. För att i ett överskåp i min hall så har jag gömt undan en låda, eller det är en kartong med ett lock typ. Den är rosa, den är ungefär lika stor som en skokartong, lite högre. Och i den där kartongen så finns det 42 DVD-skivor. Alltså alla 7 säsongerna av tv-serien Gilmore Girls, 105 timmar och 38 minuter.
The Complete Collection.
Ja, alltså det var The Complete Collection innan det kom en säsong till 2016. Men den ska vi inte ens prata om, för den var så dålig.
Det var helt sjukt, verkligen.
Såg du den?
Ja.
Det
var fruktansvärt.
Nej, vi pratar inte om det, jag blir upprörd bara jag tänker på det. Ja. Okej, men Gilmore Girls, om någon har missat det är alltså en så riktigt präktig amerikansk tv-serie om en mamma och hennes tonårsdotter som bor i en så överdrivet idyllisk håla i New England på den amerikanska östkusten.
She's sitting there, staring at me, like it knew this moment was coming. It's still there, why is it still there?
Mom, it's a stray, it's passing through, it's hanging out, relax.
Jag är inte stolt över det här, men jag kan liksom inte säga att jag skäms över det heller. Det där har varit en otroligt trösterik serie att kolla på i många år. Alla har någon sån serie. Eller?
Säkert.
Ja,
jag kommer inte på någon på rak arm, men
nej, jag kommer inte på någon som du vill. Här har jag blottat min strupe.
Ja.
Nej, men Gunnar har min sanning, en pinsamma likhet.
Nej, men alltså jag har ju sett Gilmore Girls, men jag kan inte komma på att det skulle vara så här i tuffa tider vände jag mig till Rory och Lorelai.
Nej, okej. Okay. Ah, ja. Det som jag däremot faktiskt skäms lite över, det är att jag inte visste förrän nu då att ursprunget till hela den här serien, det är inte bara någon så lite kommersiellt driven manusförfattare som är svag för familjevänliga dramaserier. Nej, nej. Hela anledningen till att Gilmore Girls överhuvudtaget existerar är för att läkemedelsföretaget Johnson & Johnson,
som gjorde det kanske mest utskällda covid-19-vaccinet.
Mm, exakt. De betalade $1 million för att ta fram piloten till Gilmore Girls. Och det gjorde de inom ramen för något som heter Family Friendly Programming Forum.
Alltså, förlåt, bara, jag säger det här en gång till. Du menar alltså, du sitter och säger till mig,
ja,
att Rory och Lorelai, Luke's nephew eller någonting,
ja,
att de är typ påhittade av ett läkemedelsbolag?
nej, inte riktigt. Marcus Janeski, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, som vi har hört i tidigare avsnitt, kan berätta mer om det här forumet.
Så i slutet på 90-talet, 1998, så bildas då det här Family Friendly Programming Forum, som är då ett sammanslutning av de största annonsörerna i USA. Coca-Cola, Johnson & Johnson, IBM är med där också och så vidare. De bildar det här för att de vill ge sig in i att kunna kontrollera bättre hur innehållet, och det är det tv-innehållet. De tyckte inte att det fanns tillräckligt bra tv-serier och programinnehåll som speglade deras traditional American values. Så de skapade det här som ett slags produktionsbolag dit andra då, kulturproducenter av olika slag, kunde vända sig, tv-bolag, filmbolag och så vidare, så kunde vända sig med projektidéer och kunde då få dem finansierade för att då, så att säga, då skulle liksom innehållet i de här främja sådana värderingar som Coca-Cola och andra företag helt enkelt ville annonsera kopplade till. Och detta var ju också en tid när det här med produktplacering och sånt började, så att säga, verkligen ta fart liksom i amerikansk tv och filmproduktion och så vidare. Så.
Sen ska det ju sägas att det är ju inte då FFPF som producerar själva innehållet, men det är de som betalar.
Man kan väl säga lite att de behövde typ serier som var tillräckligt typ trevliga och snälla så att de kunde göra trevlig och snäll reklam i pauserna av det typ.
Jo, men förut så figurerade de bara liksom i pauserna mellan programmen, och då hade de ju bara kontroll över pausen så att säga, och det budskapet de basunerade ut i pausen. Nu ville de liksom också ta kontroll över vilka budskap som basunerades ut runt omkring deras reklam, och de ville att det skulle vara family friendly.
Ja, och då vart det lite tokiga mycket liksom så New England mysiga tjejer som går på café.
Ja, ja, exakt. För Gilmore Girls, som hade premiär år 2000, är ju då ett exempel på en tv-serie som de är med och tar fram.
You should wear your dress with the ponies on it. I bet he likes ponies.
Och det här fyller flera funktioner för de här företagen som är med i den här sammanslutningen FFPF.
De stora varumärkena ser sig själva plötsligt som en aktör, eller plötsligt en smygande övergång till att se sig som en aktör som inte bara då passivt ska förhålla sig till innehållet, sponsra innehållet, utan vara med och påverka det. Och inte bara påverka innehållet, utan också påverka hela konsumtionskulturen, värderingarna i samhället, vara en aktör som, så att säga, som formar föreställningar, normer, attityder och så vidare. Så det är bättre att amerikanska ungdomar är intresserade av att fika och prata hår med sin mamma än att engagera sig i stora samhällsfrågor eller bete sig revoltartat. Så Gilmore Girls blir så att säga som en slags storytelling för företags, corporate America så att säga, och vilka värderingar vi vill att amerikanska ungdomar och sedermera hela världens ungdomar ska ha och tänka och tycka är viktigt.
Här måste jag kasta in ett litet försvar för Gilmore Girls.
Aha.
Lorelai och Rory fikar jättemycket. De pratar väldigt lite om hår.
Ja, ja. Är det ditt starkaste försvar för att se Gilmore Girls? Som jag gillar, men jag kan ju säga att du kan släppa det här försvaret.
Vi kan gå vidare.
Ja.
Men så här, nu när jag vet det här, att liksom hur tillblivelsen av den här serien ser ut, så kan jag liksom inte låta bli att känna mig lite lurad. Alltså, med den här vetskapen så känns det ju som att hela serien är en enda lång reklamfilm till för att så promota traditional American values. Och då känner jag mig, ja, men mer köpt än vanligt. Förstår du vad jag menar?
Alltså på ett sätt så blir man, för att man också blir lite lurad, och när man får, för det här är första gången jag hör den här informationen, så blir det typ att man på ett sätt hade varit bättre om det hade varit typ så här: this following programming is sponsored by Johnson & Johnson. Och så man bara vetat det. Så här, det här är avsändaren egentligen. Typ. Mm. Men att man blir lite blåst på det också. Mm. Och då känner man sig extra köpt.
Ja, men exakt. Ja, det kanske hade varit annorlunda om man bara hade vetat från början hur det låg till. Men det är ju också någonting med att, liksom, att de har varit med och sagt ja eller nej till manus som passar deras åsikter. Ja, jag vet inte. Men det här är ju i alla fall ett väldigt tydligt exempel på när gränserna suddas ut. Alltså gränserna mellan vad som är reklam och vad som inte är reklam. Alltså, är Gilmore Girls mer reklam än vad det är en dramaserie för att Johnson & Johnson har betalat för piloten? Eller är det liksom ingen skillnad mellan det här och att typ allt medieinnehåll på något sätt är annonsfinansierat?
Alltså på ett sätt så kan man ju vara så här konsekvensneutral, att man är typ så här, oavsett vad avsikterna var, så var liksom resultatet att det var en mysig tv-serie som miljontals människor gillade, och då är det typ så lite skitsamma vem som liksom gynnas av den någonstans. Eller, och annars så kan man känna så här, kan Johnson & Johnson ge fan typ vad som går på tv, tack.
Den här diskussionen om var den här gränsen går, den lever ju frodas fortfarande och ställs kanske ännu mer på sin spets när väldigt mycket innehåll på sociala medier låter så här.
Alltså alltid efter jag har duschat, alltså bara öser jag på med värmeskydd hela håret.
Just det här klippet är från en influencer slash youtuber får man väl säga, som heter Miss Lissibell. Känner du till henne?
Du vet att jag inte känner till henne. Varför?
Men jag vet inte, du kan ha kommit över någon rubrik någonstans.
Ja, okay.
Miss Lissibell heter egentligen Lisa Jonsson och hon började lägga upp videor på YouTube redan när hon var 10 år gammal.
Driftigt.
Nu hade jag tänkt att göra en video. Ja, men alltså jag fick en fråga om att jag skulle visa min uteoutfit, alltså hur jag ser ut ute.
Nu är hon vuxen och har 472 000 prenumeranter på YouTube och 552 000 följare på Instagram, vilket i en svensk kontext ändå är ganska mycket. För 6 år sedan så fick hon en ganska tjusig utmärkelse av tidningen Resumé.
Och då är det så att nu 2015 så vann jag. Så att jag är alltså 2015s superkommunikatör. Alltså det är helt stört, alltså ni anar inte.
Och en person som reagerade på det här var Gustav Martner.
Alltså Gustav Martner som var med då och startade den tidiga digitala reklambyrån Daddy, som vi hörde om i avsnitt innan. Och som sen gick över till typ Greenpeace.
Exakt, den Gustav Martner.
Ja.
2015 så var han ordförande för KOM, Sveriges kommunikationsbyråer, som förut hette Sveriges reklamförbund. Och när han såg Miss Lissibells video på YouTube, ja, men då bestämde han sig för att anmäla en av dem för smygreklam till reklamombudsmannen.
Jag kände så här, om influencers och mediaägare utav plattformar och sådär, om de måste gå igenom samma process som de gamla mediehusen och reklambyråerna och så har gått igenom. Nämligen att de, du vet, förstår hur det fungerar och varför det är viktigt för alla då liksom. Att vi håller ordning på de här grejerna. Så att jag vill egentligen bara sätta den bollen i rullning. För det var ingen som såg det som att det var en fråga liksom.
Hejsan, hejsan. Idag så tänkte jag öppna lite paket med er. Och paketet kommer ifrån jfr.se.
I just den här videon så pratar hon om sminkprodukter från ett specifikt företag och så ger hon sina följare en rabattkod till det där företagets webbshop och så lottar hon ut grejer från dem.
Ooh. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken saker att visa.
Och när Gustav säger att ingen såg att det var en fråga, så menar han alltså det här med att man ska kunna se skillnad på vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och det som är reklam ska märkas ut som reklam. Även i de här kanalerna som var rätt nya då. Alltså influencers och YouTubers och sånt där.
Som det har varit en debatt om ju.
Ja.
Sen dess, ja. Men Gustav kom ju ändå då från reklamhållet. Och liksom han tycker trots det, eller kanske på grund av det, att det här är liksom jätteviktigt.
Om någon frågar dig, hur är det att bo i din stadsdel? Vad funkar inte i din stadsdel och så? Då kan man ha ett väldigt gott samtal med dig ifall det handlar om att vi ska liksom försöka förbättra stadsdelen. Men om du ska sälja din lägenhet och så ställer de som eventuellt ska köpa din lägenhet samma fråga, då kommer du antagligen lite undvika att prata om det här att du ibland känner dig lite orolig och rädd när du går hem och så kanske. Det kanske inte är det första du säger i alla fall, eller hur? Nej, och så funkar lite reklam versus yttrandefrihet också. Att reklamen tenderar till att liksom vilja att allt ska vara bra, även om det kanske inte är så jävla bra. Reklamen vill väldigt mycket att det ska bli en affär och att man ska blunda för allt det där jobbiga vi måste lösa tillsammans. Och det är så logiken är. Du vill sälja lägenheten, alltså pratar du inte om att det finns ett problem med att grannen är lite jobbig ibland liksom. Men däremot om vi ska lösa liksom, en bra bostadsrättsförening så måste grannen kanske skärpa sig lite och vi pratar om det. Och det är liksom så här det funkar med yttrandefrihet versus reklam.
Och för att då fortsätta på den liknelsen, jag gissar att Gustav kanske då inte vill ha ett samhälle där alla bara vill sälja sin lägenhet men ingen vill liksom, jag vet inte, se till att det finns trevliga stadsdelar eller bra stämning i BRF:en eller sådär.
Precis. Det han säger är väl egentligen att man ska veta vad som är reklam eftersom att reklamen har en helt annan agenda. Den har ett annat syfte. Och han menar då att om man skiter i det, man kör lägenhetsförsäljning för hela slanten, ja, men då blir konsekvensen, menar han då, att vi får dålig journalistik, vi får dåliga samtal och så vidare och så vidare och så vidare. När de kommersiella krafterna tar över för mycket så blir det dåligt för alla, tycker han då. Och han menar att det är därför som vi har alla de här reglerna som vi ändå har.
Typ då marknadsföringslagen.
Precis. Den säger då till exempel att man inte får göra reklam riktad till barn, att reklam ska gå att identifiera och så vidare. Och nu då, när reklamen har förändrats och medielandskapet har förändrats, så måste vi liksom se till att applicera de här reglerna där också.
Okej, så han ville då genom att anmäla hon Miss Lisibell, han ville då liksom testa var de här gränserna går. Vad, liksom, hur ser reglerna ut för det här typen av innehåll?
Ja, men exakt. Och det har hänt ganska mycket bara sedan 2015 när Gustav gjorde den här anmälan mot Miss Lisibell, ska sägas. Om man tittar på de senaste 10 åren och hur många anmälningar det har kommit in till Konsumentverket om smygreklam eller bristande reklamidentifiering, så har det gått från 2 stycken år 2011 till 588 förra året. Det betyder ju inte nödvändigtvis att smygreklamen har ökat, men det är i alla fall fler som anmäler, så det har liksom blivit någonting som fler tänker på.
Just det, och Gustav tänkte på det här jättetidigt. Och hur gick det då för Miss Lisibell?
Jo, men hon fälldes. Reklamombudsmannens opinionsnämnd tyckte att man kunde klassa den här videon som reklam och att det inte framgick tillräckligt tydligt att det var reklam, bland annat.
Och vad sa den andra sidan? Alltså vad sa Lisa?
Det var Lisas föräldrar som yttrade sig, som att Lisa var så ung fortfarande då. Men de menade att den här typen av innehåll ska inte betraktas som reklam, utan det här handlar bara om Lisas personliga åsikter om olika sminkprodukter. Hon fick inte betalt av det här företaget. Hon skaffade den här rabattkoden på eget initiativ, menade de. Enkelt uttryckt så kan man säga att de menade att hon har bara nyttjat sin yttrandefrihet. Och här uppstår ju ändå något slags gråzon, kan man tänka, för
en människa måste också kunna få uttrycka att nej, men jag gillar faktiskt den här kudden, utan att liksom ha ombudsmannen efter sig, för att det är genuint någonting man tycker och någonting man vill uttrycka. Så absolut.
Vem är det här?
Jag heter Daniel Redgert och är väl mest känd som någon typ av PR-människa och driver en kommunikationsbyrå som heter Redgert Koms, och det är någonting som jag har gjort sedan 3,5 år, och där jobbar vi med PR, influencer marketing, performance marketing, lite affärsutveckling, digitalisering för både storbolag men också myndigheter, institutioner, tech, startups och mycket e-commerce. Så det är jag om dagarna.
Så när Daniel Redgert säger att en människa måste få säga att de gillar en kudde utan att få reklamombudsmannen efter sig, så menar ju han influencers.
En influencer måste få säga att de gillar en kudde.
Ja. Daniels byrå jobbar ju en hel del med influencer marketing.
Man kan säga att det de gör är att de typ kopplar ihop företag med influencers.
Exakt. Och Daniel håller med om att gränserna har suddats ut, att det liksom har blivit svårare för konsumenter att veta vem avsändaren är.
Jag tror att det finns absolut en, som du säger, det är svårt att veta vad de kommersiella krafterna, alltså vilka de är och vad de gör och vad man läser, liksom vad man ser och tar del av, vad är oberoende och inte. Det tror jag är jättesvårt, men jag ser nödvändigtvis inte en problematik i det.
Dels så menar han då att de som till exempel följer influencers på sociala medier, ja, men de är rätt savvy liksom. Alltså de har ändå något slags öga för vad som är köpt innehåll och vad som inte är det. Oavsett då om det är reklammärkt eller inte. Han menar att man ser sånt liksom. Men sen menar han också att den här utvecklingen går liksom inte att backa. Alltså de kommersiella krafterna finns där i bakgrunden mest hela tiden. Ibland är det svårt att se dem, ibland inte. Men så här ser det liksom ut nu, och det får vi acceptera, tycker Daniel Redgert då. och det finns säkert de som inte håller med. Däremot så ser han ett annat problem.
Jag tänker ofta på det, för att många av influencerna har ju tjänat jättemycket pengar och lever liksom otroliga liv som är väldigt svåruppnåeliga, och det är mycket konsumtion generellt, oavsett om det är att någon köper en semesterlägenhet i ett annat land till en väska för 70 000. Alltså de här idealen som unga människor växer upp med om att så här, det här är naturligt typ. Det är någonting man går och gör på lunchrasten. Det funderar jag ofta på. Så här, vad gör det med unga människor runt om i vårt land och runt om i vår värld? Det tror jag snarare kanske, ser jag snarare som ett problem än liksom reklammärkt eller ej.
Och den här konsumtionskritiken, som vi väl ändå får kalla det för, det är nog Daniel Redgert och Gustav Martner ganska överens om.
Varför kan mina barn inte titta på public service Instagram? Varför finns det inte public service YouTube? Mina barn kan inte skapa någonting och ladda upp i en miljö som är för barn.
Och här tycker då Gustav att den bästa lösningen skulle vara att skapa fler utrymmen på nätet som är helt reklamfria. Alltså typ ett public service Instagram. Inte bara då att public service har ett användarkonto på Instagram, utan att de har en egen app som man använder istället för att använda Instagram, och den appen är reklamfri. Eller typ ett public service YouTube.
Så att reklamaren här vill ha mindre reklam?
Ja, en reklamare här vill ha mindre reklam.
Ja.
Daniel ser väl inte riktigt samma behov av reklamfria ytor.
Det är också upp till varje individs liksom ansvar att så här, om jag inte vill kolla på annonser som rullar på Instagram, då får väl jag ta bort min Insta, vilket jag gör ibland. Alltså, jag är ju... Det är också min personliga åsikt, det är ju ingenting. Men jag är också, tror ju på människans kraft att kunna fatta beslut för sig själv. Så ja, du vet ju vart reklamen finns. Stäng av den om du inte vill se den. Eller, förstår du? Den absolut största reklambiten vi alla dras med varje dag är ju våra telefoner. Och Facebook, Insta och sociala medier och allting vi spämmas med där. Det är ju ganska enkelt att stänga av den och typ gå ut i skogen och ta en promenad.
Ja, men problemet är att du känner dig ensam i skogen. Och det är skönt att vara ensam en liten stund. Men efter ett tag så känner du dig väldigt, väldigt ensam. Och det är en väldigt stark drift för människor att vara med andra människor. Och om då alla dina kompisar är i en kommersiell miljö så kommer du vara där, även om du kanske inte ens vill vara där.
Som en person som älskar skogen, det vet du ju att jag gör.
Ja.
Du kan intyga.
Intyga här nu.
Så kan jag bekräfta att det kan bli lite ensamt ibland om man är där för länge själv.
Det blir nästan en så ideologisk fråga, där Daniel liksom menar att individen har ett ansvar att typ skydda sig själv från reklamen, medan Gustav Martner säger att så här, ska den behöva bli utsatt för reklam på det här sättet? Man kan ju peka på typ liberalism versus socialism. Alltså så här, ja,
det skulle man absolut kunna göra.
Ja.
Den diskussionen får vi ta en annan gång.
Vad som är bäst av dem?
Vilken som är bäst?
Vi återkommer i frågan.
Men om vi ska knyta ihop olika säckar och avsluta med en liten en sammanfattning av vår samtid, hur låter den?
Så här. Reklamen finns på fler ytor än vad den gjorde förut. Gränserna har suddats ut mellan det som är reklam och det som inte är reklam. Samtidigt så är medierna fortsatt väldigt beroende av annonsintäkter. När internet kom så blev det ett väldigt hårt slag för väldigt många medier, så man behöver hitta någon slags nytt sätt att komma åt reklampengarna. Native, branded, den typen av ord blev olika så exempel på det. Och det här annonsberoendet visade sig också vara ett ganska stort problem när coronapandemin slog till, eftersom vi lever då i en tillvaro där företag är beredda att göra i princip vad som helst för att skydda sitt varumärke, och de vill inte förknippas med död och evigt mörker, för att varumärket symboliserar inte det, tänker de. Typ så.
Ja, och varumärket är allt.
Varumärket är allt.
Ja, det är konstanten i det här.
Ja.
Ja, men bra sammanfattat. Då blir väl frågan då hur reklamen kommer att se ut i framtiden. Om vi ska liksom avsluta med att blicka framåt, som man så ofta gör.
Jag känner att om det är någonting man har lärt sig av att blicka bakåt, så är det att det är nästan omöjligt att blicka framåt, för att de förändringar som har skett har varit så radikala. Jag tror att om du frågade någon som satt och skrev copy för såpa på 50-talet, så här, hur kommer reklamen bli i framtiden, frågar man. Så tror jag inte att den personen skulle säga så här: vi kommer gå bort från det här lite sakliga att vi skriver hur bra produkten är och försöka typ komma med sakliga argument. Utan jag tror bara att det tyvärr är omöjligt.
Ja, det blir så himla lätt när man ska, utan att vara en person som kan någonting, spekulera framåt, att det blir så här, ja, men som när filmer på 90-talet skulle vara lite futuristiska, att man bara börjar tänka så här, nej men vi har alla så här konstiga glasögon på, så när vi blinkar så är det reklam och sen är det inte det. Och du vet, man bara nej.
Ja, och frågar ju Don Draper hur kommer reklamen se ut 2020, så kommer inte han säga, jag tror vi kommer uppfinna någonting som heter internet och så kommer det finnas vaga byråer som inte är reklambyråer men också är reklambyråer.
Nej. Det närmsta så framtidsspaningen vad gäller såna här bitar, inte reklam just, men så här teknik och hur man tar del av information och sådär, det tycker jag är filmen Her med Joaquin Phoenix, där den artificiella intelligensen är liksom uppad 10 snäpp.
Just det. Ja, men det känns som att det är typ relativt nära förestående.
Ja, men exakt.
Ja. Så kanske kommer Scarlett Johansson bara gå runt och ge en reklambudskap hela tiden.
Ja.
Ja, sämre kan man ha det, känner jag.
Sämre kan man ha det. Du har nu hört det tredje och sista avsnittet i den här poddserien om reklam. Den här serien är gjord av mig, Åsa Secker, och dig,
Gunnar Harjus.
Och vi jobbar på produktionsbolaget Monopol Media. Kristoffer Krok på Monopol Media är den som har slutmixat. Och tycker man att det här var kul, vilket vi hoppas att ni tyckte, så tror vi att ni också skulle gilla podden som vi jobbar med till vardags, som heter vadå?
Kapitalet. Den finns där olika poddar finns. Kommer ut varje måndag. Lyssna på den.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej då.